Välkomna till Flink och Krutte, bladets handbollspodd. Och vi är på avsnitt 36 nu, Flink.
Mm. Det där med vilket avsnitt det är tycker inte jag är så viktigt. Det är, vissa poddar håller ju alltid på att tjata om det. Man måste ha en siffra på avsnittet. Men det kanske man ska hitta, det ser ni i arkiven, jag vet inte. Men det är inte så... Ja, vi kan ju vara stolta över de 36, det kan vi vara.
Gör vi live nummer 50 live i Malmö Arena?
Nej. Ja, det gör vi. Ja, utsålt Malmö Arena.
Vi kan ju se. Idag, vad har vi på schemat idag? Det har varit Champions League har dragit igång bland annat.
Mm, det snackar vi inte alls om i premiärprogrammet. Vi hade ju så mycket annat då. Det var rätt mycket fokus på vår egen liga eller ligor. Mm. Men så vi hade liksom inget förhands, utan vi snackar lite så här nu efter första omgången. Det kan väl vara nog så intressant.
Och du hade ju en grej där, Filip Henningsson kom med i vad ska man säga, det mest, en av de mest, en lista över en av de mest lovande spelarna i Champions League.
Ja.
Ja, det var en
så, som de gjorde då i UEFA, eller det är ju en person på UEFA som har gjort det, eller UEFA eller på UEFA, men någon skribent på den officiella Champions League-sidan. Men det blir väl någonstans en tyngd att den publiceras där i alla fall. Men vi ska inte glömma att det är en person som har gjort den och vad han tycker. Nej. Det var ju Henningsson också noggrann och betonade när jag pratade om.
Ja. Men jag vet inte om du såg Kristianstads premiär. Det var ju en härlig match. Jag älskar sådana Champions League-matcher när det blir så jämnt. 28 lika.
Mm. Lite... Nej, jag såg inte den. Jag var på handbollscup uppe i Göteborg. Jag hade fullt upp med att stå vid planerna.
Ja, och ja, det var 4000 åskådare. Vi brukar alltid prata publik. Jag fattar inte publiken att det är Champions League som gäller. Och ja, jag tyckte det var rätt så bra tryck ändå. Och vi journalister är inte så himla bra på att själva följa upp det där snacket. Jag var själv där till början innan Glenn på radion kom.
Mm. Ja, det noterade vi ju då på Twitter att du var där själv. Eller inte du, ja, det var ju Rutte var ju där själv. Du pratade om dig själv i tredje person.
Du såg det dagen efter där.
Ja. Och jag tyckte det var värt att fånga upp lite. Vad är... Det var ju likadant nu här, då kan vi ju avslöja nu då så här, att när du skulle poa den här podden nyss så ville du ju lägga att den heter Rutte och Flinks handbollspodd, fast det är ju Flink och Rutte, men jag förstår ju den hybrisen du har
drabbats av. På något sätt så ligger det bättre i munnen med Rutte och Flink.
Ja, det tycker du, ja. Jo, men det gör det kanske. Vi kan byta namn. Jag har ju inga problem med. Men ja. Jag bara såg att det låg någonstans i linje med på nej. Vilket sätt du ser på dig själv.
Nej, hybris.
Ja. Mm.
Men Champions League var det, ja. Det börjar ju där med en poäng för Kristianstad. Zagreb ska de ju ha bakom sig då om de ska gå vidare. Var det några andra resultat när man tittar liksom över som överraskade dig?
Ja, visst var det väl det. Nu tar du mig lite på
jag fan. Jag tänker mest på Meskov Brest där som
ja.
Faktiskt slog IFKs ja, de som IFK slog förra året, Kielce.
Mm.
Och Kielce har ju förstärkt jävla bra alltså. Det var så rätt stor skräll i min. Jag trodde ju Meskov skulle åka ut av den gruppen ganska klart.
Och det var i Vitryssland, va?
Ja, visserligen, men Meskov har ju ändå tappat Jamali. Spelar inte där. Tillbaka i Vesprem. Vad har vi mer? Vi har ju han långa mannen på högerna i Kristopans.
Som Lektens, är i Varvarna.
Som är i Varvarna. Och sen Pavel Attman. Spelar inte heller där längre. Gått till succéklubben Hannover i Tyskland. Och sen spelar ju de här grupp C och D. Inte så roliga lag att följa. Det är väl mest Skjern och Elverum man har lite koll på.
Elverum förlorade mot kadetten Schaffhausen, det schweiziska som alltid är med i Champions League, inte i de högsta divisionerna.
De är alltid med i de låga grupperna kan man säga.
Ja, men har ju varit med många herrans också. Och jag kommer ihåg, det var ju, nu är det väl inte 10 år sedan, för då hade han inte börjat som förbundskapten, men Ola Lindgren sa ju det någon gång. Det var då när han gick utan jobb innan han tog Kristianstad, tror jag. Så vi snackar som 5-6 år sedan. Att, men sådär kadetten Schaffhausen såg han som så här, lite av ett drömjobb som tränare, tror jag. Antagligen då rätt gott om pengar, ett bra land att bo i och inte så mycket press heller. Jag vet inte om liksom, det var det han kanske... Ja, så
en lugn och skön miljö.
Ja, jag tror det. Alltså, och jag tror inte att han... Det var inte det steget han ville ta då. Men alltså, kanske någon gång sådär i framtiden. Längre fram när han vill ha det lite lugnare och så. Och inte ha samma press. Framförallt som han har upplevt då i Rhein-Neckar-Löven. Och det är klart, den pressen i Schaffhausen, den blir kanske densamma som i Kristianstad egentligen. Det är väl ungefär samma sak. De är väl helt överlägsna i schweiziska ligan, tippar jag.
Annat vi tar med oss från gruppen var ju en rätt rolig match mellan Barcelona och Rhein-Neckar-Löven. Eller Rhein-Neckar-Löven, ja. Barcelona.
Upplösningen var ju smått otrolig. Där Barcelona gjorde 31-30 med 7 sekunder kvar, tror jag.
Ja.
Det var väl matchens lirare, tror jag han var. Jag såg inte hela matchen, men vad heter de? Mem. Dicka, ja. Mem heter han.
De har lite några sådana yngre spelare som är rätt roliga att titta på. Många spänsttoppar där.
Mm. Ja, han, ja, det är lite det... Abalo över honom. Ja. Men 7 sekunder kvar då. Avkast Rhein-Neckar-Löven och satsade fullt och fick ut bollen till Goretzky på högersex som satte den. Och då snackar vi, ja, det var ändå 2 sekunder kvar tror jag då. Så.
Ja.
Nej, det var en häftig upplösning. Och visst är det ju häftiga matcher. Samtidigt är det ju någonstans att alla går vidare ändå. Alla de bra går vidare. Så där, jag kan ju sakna nerven lite.
Han är precis, nerven finns ju då för oss som bevakar Kristianstad. Så där är ju ständig nerv kan man säga. Men jag förstår ju alltså de här storlagen att de kanske inte går all in på alla matcher i gruppspelet.
Nej, och det är klart att i en sån match Barcelona, om det är då borta mot Rhein-Neckar-Löven, så det är klart att de går för seger och den blir viktig. Men att de tappar poängen i slutskolorna har i stort sett ingen betydelse. Visst kan det vara bra att vinna gruppen och slippa en åttondelsfinal, men om vi snackar om där PSG, Barcelona, Veszprém, de lagen som då brukar vara som brukar vinna gruppen, alltså de vinner ju en åttondelsfinal ändå. Så att, men det är mer att det är skönt att slippa en. Slippa 2 matcher.
Sen, Nant leder ju Kristianstads grupp där. De slår ju Pick Szeged. Nant med Lazarov som...
De är Klein. Kanten.
Mm, just det. Nant är nog inte något lag som Kristianstad... Alltså på pappret. Vad är man kanske säger? Man kanske Nant att de ska kunna utmana dem. På gammal rutin. Att, alltså att man säger det.
Ja.
Men de har ju faktiskt... De har ju varit riktigt bra, slagit PSG både förra säsongen och den här säsongen. Så. Ja, de är lite dark horse i Champions League.
Ja, det känns ju som... alltså efter Tyskland så undrar jag om inte... Det måste väl vara Frankrike som har den bästa toppen. Eller bredaste toppen om man ska säga. Montpellier är ju ett sånt lag som också skulle kunna ha varit i de högsta divisionerna.
Mm.
Och de var väl vidare va?
Ja, de spelade ju bara, slog ut Chelsea i fjolårets Champions League.
Ja, precis. De måste ha varit fram i en kvartsfinal väl?
Ja.
Och så då du Nant. Alltså där finns det ju lite pengar och de värvar rätt mycket spanjorer som gått till Frankrike tycker jag. Så att,
Det är mycket, mycket spanjorer på den, på, ja, både som tränare och spelare, men inte tränare framförallt. Har man ju, du har gjort en liten spaning där. Vi har ju... Många namn i toppklubbarna.
Ja, verkligen. Du kan ju då börja som fick en, det har vi väl pratat om förr, om att spanska tränare är högt aktade och så. Va? Men nu mer hittar vi ju dem överallt i Europa eftersom den spanska ligan och med all ekonomi och sådär har gått ner sig. Så. Vi har ju Ortega då som var i Kolding. Där gjorde han ju ingen succé. Men det gör han ju milt sagt nu med Hannover som toppar Bundesliga. Och det beror inte på att de har mött en massa ängagäng. Så är det ju ibland sådär. Det är något lag som man hajar till som inte kanske leder men som är med där på topp 4. Men så bör man titta lite motståndare så har de inte mött något av storlagen. Men Hannover har väl slagit både Flensburg och... Jag blir lite också. Både Flensburg och Kiel.
Ja, de slog ju Magdeborg senast så det är ju inget soplag.
Nej, precis. Så där har vi ju då Ortega Hannover och sen har vi ju då Kielce med Duce Bajev. Och
som har väl tappat lite va? Har han inte det, Duce Bajev? Ja, hela Kielce. Men de åkte tidigt i fjol och började halvknackigt i år och har ändå gjort...
Gjorde ingen succé som ungersk förbundskapten va?
Nej, inte direkt.
Och inte som polsk heller. Inte lika uppe i buren längre, Duce Bajev. Men är väl, får vi väl ändå säkert säga att han är fortfarande en skicklig tränare såklart.
Raúl González i Vardar däremot har ju fått snor på Makedonien. Han har också ett hyfsat lag och basar.
Absolut, men att ta dem hela vägen ändå, det som han gjorde då i våras till final och seger. Men det brukar ju trots allt oftast landa på, ja, nu sen gjorde ju Chelsea det där innan också, men det brukar ju landa lite på att det ändå är de här storklubbarna och att det handlar om rutin då i Final Four och sådär. Vardar nämnde, så har du ju Pastor i Pixäger som också har gjort ett bra jobb med Pixäger, får man lov att säga.
Ola Lindgrens nemesis, han har ju väldigt svårt för, eller hela Kristianstad har ju, de har ju mött Seged 7 gånger nu här de senaste åren i både EHF och träningsmatch och Champions League. Har aldrig vunnit.
Det är så, ja.
Mm. Förlorat alltid. Lindgren sa igår att Seged var det laget som alltid kom mest välförberedda till mötena med Kristianstad.
Okej.
Okay. Brukar ha match eller video genom de 5 dagar i sträck på det motståndet de ska möta. Tydligt.
Oh, fan. Ja, det var väl ett då gav väl Lindgren ett bra betyg till Pastor.
Ja.
En tränare säger så om en annan. Och sen har du ju då förstås i de spanska då, men Pascual i Barcelona och även i Champions League har du Castillo i Ademar León. Det är väl självklart att jag fått de spanska tränare, men och många av de där rankas ju som de bland de bästa i världen av de här. Och sen har du ju för den delen också i Qatar. Han är väl där fortfarande då. Samlar inte pensionen. Rivera. Ja, du förresten noterade då i det här sammanhanget, det var ju rätt så mäktig klack Vesprem hade med till bortamatchen mot Sälje. De hade väl en hel kortsida där.
Jag såg bilder på det. Jag tänkte, fall jag läste fel, eller om det, tänkte, är det verkligen en bortamatch? Har de så mycket folk med på bortaresan? Ja. Det var ju riktigt imponerande. Hel vägg.
Det är väl inte jättelångt kanske, men det måste ju vara några tiotals mil i varje fall, antar jag.
Ja, men ändå inte jättevanligt man ser sådana.
Nej,
borta. Följe på borta. Ja.
Och det, om vi bara ska lägga in på handbollsliga, tänkte på det att det är ju, visst, nu har vi vårt poolspel så det spelas ju derby till förbannelse, va? Men det är väl bara Kristianstad nästan som har det. Ystad kan väl komma några sådär, men det som fick mig att tänka var, och jag var inte där så jag vet inte heller, och Malmö har ju ingen stor publik hemma heller, men det var Malmö Helsingborg, det var 800 åskådare OVs hemmamatch, den andra hemmamatch, för den första hade väl, var det 1700 eller någonting, och någon började med 3 förluster mot tufft motstånd ska ju sägas, men 800 andra matchen OV Helsingborg är tillbaka i högsta ligan, det är inte så mycket, och då bara slog det mig, men det, förmodligen är det ju knappt, kan det vara 3-4 stycken kanske från Malmö, skulle jag kunna tänka mig, som åker de 45 minuterna, så att vi har ju inga bortaföljer överhuvudtaget i liga, förutom att ja, det är Kristianstad som åker vara alltså, till Ystad och Lugi och så vidare.
Ja, det var väl när det är slutspel så var det väl både Kristianstad och Ystad hade väl lite följe
ja.
Respektive arenor, men det är väl också enda gången, tror jag. Mm. Lugi hade väl när de var som bäst där, när de slog ut Kristianstad 2014.
Ja, 14 måste
det vara. Hade de ju också
ja.
Lite tryck där.
Ja.
Men det är slutspel och det är korta resor. Så att överlag i så här grundserien är det ju inte,
nej.
Inte många och, som arrangerar några bortaresor.
Nej, och det är väl inte konstigt kanske, för det spelas ju. Det är väldigt många matcher som spelas, så det är många hemmamatcher, det är många derbyn och sådär. Så att man kan ju se alla lag, alla ja, både 1 och 2 gånger på sin hemmaplan, inte alla lag.
Men det är med tanke på OVs publiksiffra där, så är det ju tur att de inte spelar fotboll i La Liga.
Ja!
På den länken du skickade där innan.
Det var Celta Vigo, Guidettis, som nu skulle få böta för att de hade böta av förbundet för att de hade för dålig publiksiffra, för lite åskådare. Det finns tydligen ett krav i Spanien att du måste ha minst 70%, alltså fylla 70% av arenan för att du inte ska få böta.
Och det är för att det ska se bra ut på TV då?
Ja, precis.
Det är fantastiskt.
Ja.
Det de borde göra i Sverige däremot, det är ju att se till att kameran åtminstone står på rätt ställe så att den filmar den sidan där man vet att det är mest publik.
Ja, Det gör man ju i baltiska, va?
Numera gör man det, ja. Det
ja,
gör man
för det
inte.
är ju i stort sett tomt. Nu var jag så Ystad när de mötte Ystad. Det var ju inte tomt på den sidan kameran stod, men det, jag har varit gånger där när vi snackar, så det har varit en bit under 1000 och då sitter alla på ena sidan.
Jag tror Lugi med har gjort någon sån lösning för de har bytt sida.
Men vi har ju sett några skräckexempel då, ju Rico i Solna, va?
Ja, den är hemsk. De borde få en reprimand.
Ja.
Ja, men det är inte roligt att titta på en handbollsmatch där det är.
Ja, men det var sån här nerhissad vägg, va? I Solna.
Ja, det var ett skynke.
Ja,
har det varit innan, men nu den här gången var det bara ett mörkt svart hål in till.
Ja, ena. Ja, men det var ju en liten vägg då, eller nerhissat på något vis. Men sen sista, eller ena tredjedelen bortåt vänster, där var det ju bara, där var det tomt in i den här andra, in till den andra planen på något vis.
Ja.
Men det går väl inte, då får vi inte det plats med kameran helt enkelt. Jag tänker Aranäs brukar också se ganska så, där sitter ju publiken på kamerasidan och så. Där är ju lite bänkar, men det brukar inte vara så mycket folk på den sidan och det är bara några rader med läktarplats.
Ja, där ser du med, där får man lite gympasalskänsla när man filmar en ribbstolsvägg. Det gör man ofta i SHE-ligan blir det ju.
Ja.
Men där får man inte så mycket val, så att det får man väl. Det går ju svårt att bötfälla för det. Var vi färdiga med Champions League? Det var vi, va?
Ja, det är
de
många
andra storlagen matcher. Vann ju West Brom och Flensburg och PSG. Ja, Kiel förlorade ju.
Kiel förlorade ju mot
PSG. Så att,
PSG, ja. Mm. Ja, så något, ja, de kunde spela till oavgjort, men annars skulle ju något storlag. Men det är Kiel, det är inte vad Kiel har varit. Mer än på läktarna kanske.
Nej, de har ju ungt lag. Så, innan var de ju det, alltid det laget som hade de bästa, största stjärnorna. Men den rollen har ju lite PSG tagit nu. Så att Kiel känns ju mer som talanglaget nästan.
Ja, det kommer du ihåg? Nej, det gjorde du inte, för det var inte du och jag. Det var ju jag och Kentari. Vi hade väl Marcus Alm som var första gäst, tror jag, i vår podd. När vi drog igång den för, måste ju vara 3 år sedan. Då hade han ju gått in i styrelsen i Kiel som sportsligt ansvar eller sådär. Jag bara tänker inte, jag vet knappt om han är kvar i den rollen, men det jag antar det. Men det har inte gått något vidare för Kiel sen.
Nej, och jag tror, om jag minns rätt, ifall det var där han sa det eller om det var något annat sammanhang, att då var han rätt tydlig med att de skulle ju fortsätta vara det här laget som hade de bästa spelarna och liksom var dominant. Så att, är det som fortfarande är målsättningen, så är det ju inte, då har det inte gått så bra.
Nej.
Och resultatmässigt har det inte heller gått så bra.
Nej, och jag har inte undersökt eller kollat mer eller inte och sådär. Men varför, det är ju jämfört med många andra klubbar och de här topp, framförallt utomlands då, utanför Tyskland, så är det, det känns nästan inte budgetlösning, kanske man inte ska säga, med Dubnyk och Landin och Wolf och sådär. Men varför, jag menar, Kiel har ju fortfarande sin publik och sin sponsor, så borde inte.
Ja, men är de ändå inte ett hack under lönemässigt om man jämför nu med de här som har stora pampar som går in med pengar, med Vardar och
Kiel. Jo, det är, ja. Och West Brom som har typ ungerska staden och staten bakom sig och sådär. Rent så lönemässigt, det har du väl rätt i, men PSG har ju också en stat de har ju Qatar bakom sig, så att,
Ja, vi får väl se om de blir trea i ligan. Ja, det har ju varit en rätt rolig start med Hannover som du var inne på där. Alltså, efter 5 omgångar så ligger varken Flensburg, Rhein-Neckar-Löwen eller Kiel bland dem i topp 3 är de, men inte topp 2.
Nej, och de har ju alltså slutat topp 3, tror jag, sista 5 åren.
Ja.
Det var sen Hamburg, ja, Berlin var väl uppe för några år sedan, men jag tror att de sista 5 säsongerna, minst, så har det varit samma 3 i lite olika konstellationer.
Det är många matcher kvar som sagt. Det ska vi följa. Däremot är det slutspelat för Lugi, damerna där i UEFA-cupen.
Ja, de sålde väl avancemanget, kan man väl säga.
Dragan var ju rätt så, man läste inför, så ville han väl vara rätt så tydlig med det här att ja, vi sålde, men vi räknar såklart med att gå vidare ändå.
Det gjorde man inte.
Men självsäkert, men det, ja, då sålde man kanske bort avancemanget trots allt då.
Han sa ju det efteråt att de förlorade med 53-51 totalt, tror jag. Alltså båda matcherna spelades nere i Azerbaijan där de mötte, ja de heter nu läser jag innan till som du hör, Mingishavir kanske det uttalas. Nur Mingishavir.
Mingishavir.
Så spelar Azerbaijan då, så kommer de överens att då spela båda matcherna där nere. Och förlorade med 53-51, och efteråt så sa Dragan att det hade vi spelat ena matchen hemma hade vi ju såklart gått vidare. Men att det här ju, det var ändå rätt väg att gå och så. Det är klart, det är kanske bättre att göra så än att tacka nej och inte delta alls på grund av ekonomin. Nu gav de ju det en chans ändå.
Ja, om alternativen är om Elan inte deltar alls och gör så här, så är det ju det här bättre.
Ja, och sen det är ju uppenbart att Lugis ekonomi inte tillåter några utsvävningar. Det ser vi ju på, och det pratar ju Axnér jättemycket om, att vi ska vara klubben som får fram talangerna och så. Att det blir inga hjärnemöjor och sådana värvningar mer. Inte i varje fall på kanske överskådlig tid, utan det känns som att de har hittat sin plats i näringskedjan. Och får de fram bra spelare så försvinner de ju till Danmark, eller ja, kan inte. Kristianstad kanske tar om du hittar någon riktig supertalang, eller då direkt i Tyskland om du hittar den, som, eller får fram en Simon Jeppsson.
Ja, men de är väl ett lag som kan, när de får fram sådana här Jeppsson spelare som kan ligga i vassen lite i 4-5 år och sen vara med och hota ett år, och så innan om man då får fram en storspelare innan den spelaren lämnar, som den förra året med Jeppsson. Borde man kanske klarat av och vara med längre än vad man var.
Men det är ändå skillnad mot Sävehof och Ystad. Ja, Kristianstad då som sagt alltid en klass för sig. Men där Sävehof plockar hem Johan Jakobsson och Per Sandström och Jonas Larholm och så. Det är ju, även om det är hemvändare till moderklubben, så är det ju inga, jag menar, de spelar inte gratis.
Nej.
Och Ystad tog hem Kim Andersson, och de höll ju faktiskt, behöll ju Lukas Nilsson, kan man ju säga, nästan ett extra år ändå.
Yes, Flink. Det är ju, det har vi inte sagt än, men det är ju bara onsdag idag. Vi spelar in lite tidigare än vanligt, för du ska ju på äventyr.
Ja, jag ska åka upp till Sunne eller Björkefors imorgon. Tåg fram och tillbaka, det tar väl 5-6 timmar upp och följaktligen 5-6 timmar hem. Så en enda intervju.
Men det är också en intervju som är värd de här. Det hade varit värt mer än 6 timmar, det hade varit värt det dubbla.
Är det så? Ja, det återstår väl att se när du läser intervjun. Jag ska träffa Sven-Göran Eriksson. Det ska bli kul. Hemma hos honom på den här herrgården. Mm. Som väl ska vara rätt så hyfsat topprenoverad och sådär. Så det ska bli intressant. Sen är Svennis inte så svår att få tag i längre. Han har gjort en hel del intervjuer nu. Han var med i någon podd med Marcus Biro här som släpptes idag och sådär. Så att, det är inte som när han var engelsk förbundskapten precis.
Vad gör han nu egentligen?
Han gör ingenting, men han tror ju att han kommer ha ett nytt jobb innan årsskiftet. Men att det ska inte vara, han var ju i den kinesiska andra ligan nu här, som han fick sparken från i våras. Och han har ju sagt att det ska vara något bättre än kinesiska andra ligan. Men gubben fyller ju 70 nästa år. Ja.
Bättre än kinesiska andra ligan. Ja, men det känns som att då har han ändå en rätt så bred marknad.
Ja, det har jag absolut. Det var ett kul att sätta dem i Allsvenskan till exempel.
Ja, det hade varit. Men det är ju ändå en smått, vilken historia han har ändå, Svennis. Alltså, sån stor tränare som han var, och sen sakta men säkert längre och längre och längre och längre och längre, längre ner och längre bort. Och nu är han är ju nästan en sån tränare som blir hånad.
Ja.
Det finns ju ingen, om man tittar i fotbollsvärlden så finns det ju ingen större respekt egentligen för honom kvar.
Nej. Det gör det inte. Han har ju tappat namnet, men ja.
Ja, men sin status.
Statusen, precis. Alltså, det känns inte som att han får, nej, han får inte några större jobb bara på sin status längre.
Ja. Vad har vi handbollsmässigt? Har vi några Svennis? Kanske inte någon med samma riktig tjejtjusare som Svennis, men har vi.
Nej. kanske inte och kanske inte heller riktigt som var uppe på den nivån och med den höga fallhöjden och någonstans fallit så pass som han har gjort. Men vi har väl ändå några som
ja, men som sakta men säkert jobbat sig ja. lite neråt ja. I status. Den första jag tänkte på var ju Schäfert här i Kristianstad som väl, när peakade han egentligen? Han har ju peakat nu, det måste vi vara överens om.
Ja, det har han ju definitivt.
Det håller han nog själv också med. Det tror jag. Men var det när han var i landslaget kanske?
Lite ja, det, eller? Och samtidigt hade han ju
Vi ska inte
glömma att han tog en drott till han var ju tränare när Drott slog ut Barcelona va, 89 eller någonting.
Mm.
Så att, men det är ju synd att säga att hans peak var att det har gått under 28 år efter det ska vi inte säga. Nej, men han var, för det var ju inget snack om att han och ihop med Robert Per Johansson tog ju damerna till en ny nivå. De var sexa i och för sig hemma i EM, men tog dem till OS framförallt för första gången. Så samtidigt där hade han ju ja, hur den uttalas, GOG har jag ju alltid sagt, det sa ju GOG i Danmark, det hade han ju damerna där parallellt, men sen bytte han ju till herrarna just för att kunna fortsätta som förbundskapten för damerna, och det var ju då han fick gå, vilket väl gjorde det hela ännu lite bittrare, just att han bytte från damerna till herrarna i GOG för att det skulle... Nej, det gjorde han inte alls.
Var det inte tvärtom?
Ja, precis. Han bytte från herrarna till damerna. Så var det ju. Jag tänkte ändå, det stämmer inte riktigt med åren. Där. Så att, ja, men där var han upp på topp. GOG var ju en stor klubb på den tiden i Danmark. Och en jäkla massa pengar. Och, så han har ju faktiskt tränat. Och GOG har ju varit en... Nu får man väl Rasmus Boysen eller säkert många andra på sig här, men det känns lite grann som kanske ett Ystad till att få fram landslagsspelare i Danmark. Ser man nu också, så de här nya, de danska talangerna som nämns, många kommer från GOG eller har varit en sväng som unga i alla fall. Så han hade väl både Mikkel Hansen och Niklas Landin också, tror jag.
Mm.
Bara för Mikkel Hansen vet att han hade som ung.
Men sen drog han ju till Tyskland därefter, och det var väl kanske inte Amin den steg ner från.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Gog vet jag inte, men det är i alla fall hyfsat på samma nivå. Sen jobbade han sig hem till Sverige igen, Karlskrona. Gick sådär, inget vidare.
Och då var det väl liksom kopplat lite till att han ville bo där han bor idag.
Ja.
I Immel där utanför Kristianstad och driva det här heter det, bed and breakfast med sin nya sambo då. Mm. Så att det var väl lite det som gjorde kanske att han hamnade i Karlskrona till viss del.
Ja, men vi lägger inte in några värderingar i varför, utan vi tar bara
karriär. Utförsbacken är inte. Nej, precis. Det finns säkert orsaker till alla möjliga sådana som har haft sina utförsbackar. Så att, ja, nej, men det är helt rätt. Och sen så nu är det Kristianstads damer.
Då fick jag en sparken för Karlskrona. Så att,
ja, dessutom.
Och Kristianstads damer... Det är taskigt mot dem att säga att det är Ulf Schäferts absoluta low point. Men om man tittar karriärmässigt så är det ju ett rätt så stort steg ner mot jämfört med var han har varit.
Så är det ju. Så är det.
Om man tittar andra, det är inte, vi har inte så mycket Svennis aura över handbollen generellt. Inte på tränarsidan heller. Men... Wislander, är han en gammal stortränare? Nej, det är han väl kanske inte. Men ja, han är en stor handbollsprofil.
Precis, enormt stor handbollsprofil. Och det känns ju som att Ja, men handbollskarriären tog ju aldrig, eller tränarkarriären. Nej, det är, han har ju varit i RK där han har ju känns det som han har fått mindre och mindre
ja,
roll.
Ja, precis. Fasats ut lite.
Ja, och han har ju själv, så är någon intervju för något år sedan sagt att han lite grann drömmer och hoppas om att bli tränare i Tyskland, vilket jag knappt trodde att han hade sådana ambitioner, om man ska säga. Och jag vet ju, eller vet vi väl alla ändå, hur många av de här gamla svenska Bengan Boys-legendarna, som vi kallar dem, de har ju fått mycket erbjudande, framförallt då precis kanske när de la av om att, och så är det klubbar i kris som hör av sig och vill att de ska spela och ställa upp och sådär, så jag kan ju tycka det skulle vara konstigt om inte Wislander någon gång har fått något erbjudande från någon tysk klubb om att bli tränare, med tanke på sin status och sitt namn. Och det är möjligt att han har fått, men tackat nej tidigare, va? Nu har ju Herrgren varit hemma i 15 år så att, och det här läste jag om för något år sedan, så att det borde ha funnits någon förfrågan någon gång under alla de här åren, men kanske inte nu de sista åren, och det är inte så konstigt eftersom han har allt mindre och mindre roll.
En annan som jag tycker är som en gammal favorit hos mig är ju
jag vet inte
vem är jag på väg med?
Dagan.
Ja.
Magnus Dagan Johansson.
Ja. Den buttre tränaren.
Mm.
Alltid arg. Livsfarligt om man råkar ställa fel fråga.
Ja.
Men honom saknar man ju. Han har ju liksom försvunnit lite från...
Jag måste bara säga, du har väl också oftast intervjuat honom när han precis har förlorat mot Kristianstad, antar jag.
Ja, jag vet inte ens om jag har gjort någon individuell intervju, men på presskonferenser ställer man ju några frågor ibland, så ja. Man sitter liksom
det menar, får
lite högre puls innan man ska våga ställa något.
Med Sävehov, när han var i Sävehov, jag menar, det är ju inte många lag som har åkt till Kristianstad. De flesta som sitter på de presskonferenserna har ju förlorat.
Så är det ju.
Så jag menar bara att han, väldigt vad jag försvarar alla ni, alla tränare, men han har kanske inte haft anledning att vara på så bra nu. Och såklart så kommer du med någon märklig fråga. Du hade både i våras, du hade någon konstig fråga som jag reagerade på. Så vi tog upp här i podden. Att du ställde
det
som
jag hade ställt. Det var med inspringet på Alingsås, deras låt.
Ja, och så kommer du med.
Den hade jag inte ställt tillbaka.
Det hade du inte vågat.
Nej, det hade jag inte gjort.
Nej.
För Fransén är mycket milda, och därför jag vågade.
Han biter inte ifrån så.
Men var är Bagan? Är han i Norge?
Han är ju i Norge och har ett norskt damlag som jag tror... han tog ju över dem väl i fjol, och då låg de i andra ligan. Och nu ligger de i högsta ligan. Och jag läste på Handbollskanalen att det var någon sån här jättesats. Du skulle få var det 15 miljoner över 3 år. Någon stor sponsor som skulle gå in. Så att nej, ska du inte räkna ut Bagan?
Nej, då kanske inte hans karriär, den kanske inte är dalande då, att
han kanske bygger det nya Larvik i Norge, jag vet inte, men pengar verkar han ju ha fått då.
Ny vår för Bagan.
Men han blir ju aldrig förbundskapten för damerna, trots att han då, men det var ju ett fantastiskt lag också han hade i Sävehof. Och sen misslyckades han ju, får man väl ändå lov att säga, i Sävehofs ära. Även om det var en period när de kanske satt sig lite hårdare på damerna och inte hade det laget de har idag. Men...
Ingmar Linnell är ju annars har jag också med på min Svennis lista. Platsar han där? Han är kanske den som påminner mest om Svennis till utseendet.
Ja.
Om man ska baka in den egenskapen.
Det höga hårfästet och så tänker
jag. Ja, lite det. Kroppsbyggnad och så.
Ja, ja. Förbundskapten, och sen var när han slutade där så fick han väl ta över tillbaka till Kolding, va? Som någon form av sportchef.
Det var han, ja. Precis.
Och sen då tillbaka till Sverige och sen in i Rico där han jobbade både på företaget, och så var han ju tränare för Rico, och sen tog de Martin Bokvist, och sen har han varit med i bakgrunden och varit lite sportchef och haft sådana.
Han var ju med på någon upptaktsträff och delade ut flygblad eller någon riktig
bok. Ja, lite bok var det, ja. Jag har den här i mitt lilla sportbibliotek faktiskt. Med vinröd rygg.
Det var ett plågsamt. Jag försökte dra ett skämt med honom när han kom med sin bok, för då hade de ingen hemsida. Så skulle jag skoja, så sa jag. Jag sa något om att de gick den motsatta. De följde inte med den digitala utvecklingen. De gav ut böcker istället för att starta upp hemsidor. Landade inte så bra skämtet.
Nej, nej.
Fick bara en ilsken blick.
Gillar marulk med potatispuré. Ingmar Linnell.
Aha. Och vet du det?
Ja, jag läser det precis på hans på Rickos hemsida. De har massa sådana här frågor. Nej, om han fick vara en seriefigur så skulle han vara Karlsson på taket.
Vem skulle du vara om du hade fått vara en seriefigur?
Då skulle jag vilja vara Rick Stewart, arvtagaren i Buster, fotbollsmålvakten.
Okay.
Som var son till Gordon Stewart.
Du är ju annars inte helt olik Kalles Kaviar-mannen.
Ja, det är bagaren som är det.
Ja, jag vet inte hur det
är. Jag med.
Men det är ju ingen seriefigur. Kaviar-mannen alltså.
Nej, nej, nej. Precis, precis. Men så kan vi också säga att på tal om Karlsson på taket kan nog göra med att om han hade haft en superkraft Linnell så hade, och han fick välja, så skulle det vara att flyga.
Härliga fäblesser.
Ja, precis. Ja, men det var lite om Linnell det. Nej, men det, jag håller med dig. Att, vi har väl ett gäng där kanske som är lite åt Svennishållet. För jag menar, Linnell var ju... Nej, men han pikade ju där. Ja, pikade gjorde han väl kanske som svensk förbundskapten sett till jobbet som sådant. Ju. Men han hade ju framgångar i Kolding innan dess. Var ju med och byggde väl upp dem till Danmarks bästa klubb. Och sen kom ju Ulf Sivertsson dit och tog väl, var väl den som egentligen tog de längsta Champions League, tror jag. Mm. Och med honom, hade han blivit förbundskapten då, Linnell hade han kanske. Eller om han var sportchef där också då. Eller? Det var ju lite sådär, både Linnell och Bruno Sivertsson, de hade lite olika roller där. Nej, men där har vi nog ett gäng. För ja, när jag skulle säga om Linnell, att det är klart att sen har han som svensk förbundskapten och... Visst, en sväng till Kolding. Men det blir ju inga större tärnuppdrag efter det.
Men du pratade lite om bagaren där när han var i RIK. Att de hade ett av de bästa svenska lagen vi har sett. Vi har ju haft en svit här nu. Eller vi har en svit som nu är ju spelat detta in på onsdag. Men Kristianstad har väl förmodligen tagit sin 50:e raka hemmaseger då. Mot många parametrar här. Mot svenskt motstånd ska det också vara.
Mm.
Den är lite oren den här sviten ändå.
Ja, men inte om du frågar Jan Peter på Kvällsposten.
Nej, möjligtvis. Men okej, okay, sviten är ju ändå imponerande. Det får man ju säga. Och den kan väl vara ett tag till.
Ja, finns väl mycket talar för det. Samtidigt så för varje match kommer ett steg närmare att den ska brytas.
Talar så som en sann Leo Larsson.
Ja.
Mannen som talar i klyschor.
Är det så?
Nej, det var inte jag, som det var Johannes Larsson som sa det när vi intervjuade dem igår.
Okej, okay, så den lilla sågningen av Leo, den kan du skjuta över på Johannes.
Japp. Yep.
Var de med vid vägskylten då?
Det var Johannes och Leo och Albin Lagergren.
Ja.
Härligt, det var kul, eller?
Ni dammade av en gammal sån, kanske kvällstidningsbild eller sådär va? Som, det var ju mycket sånt förr ju.
Ja.
Så är det, så du skrev lite om det, men då har du helt rätt i bloggen där just att. Framförallt Göteborgstidningarna har ju varit bra på det.
Man har ju sett många gamla tidningsklipp och sånt där man som jag tycker det var kul. En härlig tid.
En klassisk.
Är det inte lite på väg tillbaka? Alltså man ser det ändå lite här och var nu också, att kan det vara lite på väg tillbaka?
Att det blir en revival för det. Ja. Kanske. Vem gör då Vem stoppar ner Helge Freiman under en motorhuvud i en bil?
Ja just det, den är ju, ja men den, det är ju en klassiker då va?
Robert Prytz, ja. Jag kommer inte ihåg vilka det var som tog bilden. Men i alla fall typ tog de ut själva motorn i en gammal Volvo. Det här var på 80-talet. Och så satte de ner Prytz där och spelmotorn.
Men det är 50 raka matcher. Sävehof hade ju 95 raka segrar. Och då var ju det var en renare svit. För den var både på hemma och bortaplan.
Sävehofs damer va?
Sävehofs damer, ja.
Ja.
Axner pratade lite med honom igår. Han tyckte inte den sviten var så imponerande som Kristianstads ändå. Motståndet är kanske lite, eller var framförallt då lite sämre. Sävehof var ju rätt överlägsna. Men andra sviter...
Jag får bara säga, vet fan om jag håller med i Axnér där.
Nej.
Det är klart att det är tuffare motstånd. Konkurrensen är hårdare i herrligan. Men att ändå 95 matcher hemma och borta, att åka på bortaplan. Jäkligt många av de matcherna som HV gjorde, jag menar, det är ju ingen inramning överhuvudtaget och att kunna tända till och sådär. Men de behövde ju förmodligen inte tända till överhuvudtaget, utan
ja, men det är alltså 95 matcher och inte ha en enda dipp, är jag på väg att säga, men det är klart, de kunde kanske ha dippar eller ha råd med, ja, dippar utan att förlora ändå. Så jag är kluven.
Och men det var ju ändå, jag menar, varje säsong fanns det ändå något lag som de inte hade råd att dippa mot, eller som verkligen, eller verkligen, men alltså, jag menar, det har ju varit skur och borta, du måste innebära att de har slagit dem en 3-4 gånger i rad på bortaplan att hålla den sviten.
Ja, ja, ja.
Eller Lugi, så sett. Så att. Och andra sidan ska man också komma ihåg att Kristianstad, alla, det klassiska, det är ju det laget alla vill slå.
Jo, visst. Björn Borg vann 39 set i rad 1980. Där har du en streak. Ska vi ta han squash, jag la ute på bloggen, men squash-spelaren som vann 555 raka matcher.
Pakistan, ja. Yanghir Khan, va?
Det stämmer, ja. Det var bra uttal.
Jag vet inte på det. De azerbaijanska.
Det är han som är med i Guinness rekordbok.
På detta, alltså. Flest.
Ja.
Ja. Och grejen var ju att det här var ju mitten på 80-talet. Och när han skulle ju spela någon, ja, om det var en VM-final, jag tror att det skulle gå i Stockholm eller något. Vilket föranledde Steffo Törnqvist, han sång och dansmannen i TV4, Let's Dance och i Nöjesmorgon. Mm. Han var ju sportkundekund på Expressen på den tiden och ja, skulle väl skriva något förhands då för att det var en VM-final i squash. Det var ju faktiskt sånt som de uppburna sportkundekunderna skrev på den tiden. Och han lovade då för att visa liksom hur överlägsen, och för att alla skulle förstå, så skulle han käka upp sin, inte sin hatt utan sin stövel. Om han förlorade Yanghir Khan, som då hade vunnit 555 matcher i rad. Och givetvis var det ju den matchen han förlorade, det där bröt sviten. Och jag glömmer ju aldrig, jag var ju 11 var jag, 3 år. Och minns än idag hur Steffo satt sen dagen efter, eller 2 dagar efter var det kanske, med bestick och skulle käka stövel då på något sätt.
Åt han upp någonting eller han bara...
Ja, det minns jag inte, jag minns bara bilden. Ja. Jag vet inte riktigt om de försökte koka den och i små bitar på något vis. Jag vet inte vad som händer om man äter en stövel. Det kan inte vara så bra för magen kanske. Det kommer väl ut en naturlig väg.
Det är svårt att tillaga en stövel. Det är ju vad det är.
Ja, ja. Men du, vilket lag tror du bryter Kristianstads sviter? Och när? Gör Sävehof det i år?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte något lag gör det i år faktiskt.
Nej. Då kan vi ju lägga till en... Ja, vad blir det? Ja, och sen har du ju slutspel också. Men det blir en 20 matcher till då kanske. Kan de, ja, dubbla det till 100, det blir rätt svårt.
Ja, det tror jag kanske blir svårt. Men jag ändå liksom, ja, Sävehof är väl det. Men sen om man tittar bakåt när de faktiskt förlorade lite matcher, så var det liksom, de har ju tappat poäng. Nu är det inte bara förluster, det räcker att de tappar poäng för att sviten ska brytas. Så att, men de har ju ändå tappat poäng mot rätt många lag i arenan.
Ja.
Innan den här sviten började. Så att, och de var ju nära, jättenära mot, jag tror det var Rico där, Stig Thor, förra säsongen då, när Stig Thor avgjorde med segermålet med en sekund kvar. Så ja, det är liksom, ja, det är svårt att säga något specifikt lag. Jag tror de kan tappa mot vilket lag som helst egentligen.
Ja, 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 jo precis. Så ja, jo, det håller du rätt till. Det var mer, jag skulle mer lyfta bara vilka som kan ändå vara, jag menar, det är ju Sävehof som är den stora utmanartjänsten. Men de har ju inte imponerat i...
Nej, det var ju en riktig mardrömsstart, om man kan säga så, efter 2 matcher. Men de har ju fortfarande inte vunnit.
Nej. Det kanske i slutändan så 2 matcher är ju ingenting i en lång serie. De kommer ju vara till slutspel ändå. Men, så vi ska väl inte kalla det kris kanske, långt ifrån naturligtvis. Men det är klart att man trodde de skulle ha mer än en poäng efter att ha mött RIK och
Guif.
Guif, ja. Herregud, jag såg i matchen mot Guif.
Och du hade inte sett Sonesten innan i Guif?
Nej, Alltså, får man komma med en inte bortförklaring, för det, men en liten ursäkt i varje fall till att det blev som det blev. Men det du, säger det är, ju någonting.
Det är ingen ursäkt, men det är en förklaring. Så, kan
så heter det, precis. Att, nej, men det är ju lite komiskt, det hela var ju att jag vinklade på anonyma Guif, slog stjärnspäckade Sävehof. Och skriver då, och skulle liksom lägga upp det då ur liksom så här lite punkter och visade vilka stora meriter och Sävehof-spelare och stjärnor var med. Och så skulle jag då ner på Guif och så tittade jag ju med i guiden där och så hittade jag ju inte, hur uttalar man det? Sonnesten, Sonnesten.
Sonnesten, sa jag. Men,
Sonesten. Ja, men Sonnesten, det låter ju. Mm. Ja. Hittade ju inte Sonnesten i medieguiden där. Så tänkte jag, vad fan, kom han så sent då? Och så googlade jag snabbt Sonnesten och Guif. Och så fick jag upp då 16 maj. Ja, det var från Eskilstuna Kuriren. Sonnesten klar. Kommer tillbaka till moderklubben, men som han aldrig har spelat. Han har aldrig spelat i elitserien då. Kommer från Tumba när jag gjort många mål. Och så jag bara skrev i det då att typ det enda nyförvärvet, ja, det var en kille från Allsvenskan. Men det visade sig då att den artikeln där stod, för jag gick in och kollade igen sen när jag fick mothugg på Twitter, eller fick upplysningen på Twitter att Sonnesten måste spela väl i fjol. Det var ju att det stod ju aldrig 2000, det stod ju bara 16 maj. Det stod inget årtal där. Ingen, alltså, grejen är ju som sagt, jag tycker ju då att Guif är anonyma, och det är en uppenbarligen för mig som jag inte minns att Sonnesten, jag tror han gjorde typ 60 mål och sånt i fjol. Men det är ju samtidigt Guif, det var inte många gånger jag skrev om Guif. Jag såg dem live väl en gång när jag var i Partille och såg dem möta Sävehof. Och de låg ju där någonstans kring, de gjorde det bra i fjol, men det var ju inget topplag och det var heller inte indraget i något botten och sådär, så att, men det var ju lite pinsamt att man inte hade koll på att han var där i fjol när han gjorde så pass många mål.
Jag såg aldrig att hade du skrev du någonting om det i texten från början, för där stod inget om honom i texten när jag läste.
Nej, men då hade jag ju hunnit stryka det.
Ja, det gick snabbt.
Ja, men det var det blev snabbt upplöst på Twitter då. Och det roliga var att jag svarade. Så kom inte han i fjol. Så det var ju han Vensby, tror jag. Och han är ju inte någon av liksom de här otäcka som är på Twitter, men de som bara är ute efter att hitta fel och göra ner den och sådär, utan det är verkligen en trevlig man. Men jag svarade, nej, kom den 16 maj enligt Eskilstuna Kuriren och sånt där. Och så aha, men sa han då, men då måste han ju varit utlånad då kanske. Men just för att det var han också sådär, så jag tänkte han verkar vettig och brukar ha rätt då och sådär ju, så tänkte jag att fan, jag får kolla upp det. Eller om det var någon annan dessutom. Ja, jag kom ihåg. Så kollade jag upp det, ja visst fasen. Jag gick väl in och så såg jag. Ja, det gick ju in på handbollsligans sida och kollade statistik från i fjol. Mycket riktigt. Men det var ju imponerande och Guif. Men de kan inte, de är ju inte så anonyma i Eskilstuna, det förstår jag, va? Men som Erik Persson och Jesper Lindgren, då två unga, Erik Persson högernia och Jesper Lindgren vänsternia, gjorde 6 mål var bra bakåt, i varje fall i andra halvlek. Och,
men det är ju riktiga raggarskott med, det är bara pang, boom, upp, 3 steg, skjut. Det är, jag tycker det är uppenbart att Sävehof har ju fått, de hade de i fjol också, målvaktsbekymmer alltså.
Ja, ja, visst har de det.
Jag tror Anton Hagvall och Per Sandström kollade efter förmatchen. De hade, i första premiären hade de 25% båda två. Nu var väl Hagvall uppe på 30 i alla fall. Han var bara inne en liten stund och Per Sandström bara 20-25 igen. Så att alltså det måste de få ordning på, och det vet jag inte hur de ska få. Det är nästan så att man bara tror att Hagvall kanske är den, eftersom han har lite utvecklingspotential som kommer att eller som behöver bli nummer 1. Att Sandström, nu har jag ändå haft ett år och, ja. Nej, jag tror att det är det som kan fälla dem i slutändan. Lite som Kristianstad var, hade ju ett minst sagt svagt målvaktsspel mot Zagreb i Champions League. Det är liksom
Ja, då ropades det efter Simic, eller ropades efter Jeff Bultes såklart. Men saknades det gjorde han väl?
Ja, det gjorde han ju verkligen.
Men bara tillbaka till Guif där, va? Någonstans anonyma. Det kanske är för att vi, visst, vi är ju lite skånecentrerade i den här podden också. Eftersom jag ska försöka vara hyfsat neutral, men det är ju alltid svårt att vara. Men du är ju den heter ju Bladets handbollspodd och görs ihop med Kristianstadsbladet också. Så. Men att vi är, det är rätt mycket... alltså väst, Skåne och väst som är som det snackas mycket om är ju känslan, va? Alltså, du har ju ändå Sävehof, RIK och klassiska klubbar, mycket framgångar och så vidare, och Alingsås då som har, och så då Skåne, så att Guif, herregud, det är ju också en klassisk handbollsförening, men att det blir lite kanske det blir,
ja, och särskilt när de inte är med i, liksom upp och nosar på topplagen, så är det ju ändå, det är ännu tydligare att de kanske glöms bort.
Ja, vad är du med fram till en semifinal och sådär, då skrivs det ju mer om dem överallt på något vis, och det blir, och då, och där, och det förstår kanske, det blir profiler också av dem, så att men jag menar, som Erik Persson och Jesper Binge, de blir ju inga som är med på sådana talanglistor som man har gjort senaste året och så, det. Och vi kan inte skulle vara uppstå och växa, men de var ju duktiga i den matchen.
Ja.
Och där är ju fler. Marcus Ekman, Marcus Öderberg och Lillebror och Ekman.
Ja, Daniel är den storebror och Lillebror är Marcus.
Ja, precis. Mm. Och det var ju Marcus som spelade mer, i alla fall i andra halvlek. Sen gjorde Daniel ett viktigt mål till slutsekunderna, eller sista minuterna. Men Marcus hade ju... Det var ju bra där som mittnöja då, mellan de här båda. Så att, nej, men det är ju, ja, och Sjöbrink på linjen, det är en bra linjespelare, men det är ju liksom, han är ju inte med i snacket om i All-Star Team som en av de bättre.
Nej.
Målvaktssidan, Lukau är andra målvakt, får man väl säga. Sen skiftar de en jäkla massa målvakter på något vis. De har haft sina system där med en kvart var eller vad det var. Fem insläpp, men nu har det Adam Krantz, och det är inte heller någon sådär. Det är ju ingen ung supertalang. Det förresten är någonstans ett ämne. Vi kanske ska återkomma till det. Att vi har Tobias Thulin. Förstås. Men annars är det rätt så tunt med tjänster som unga, lovande svenska målvakter. Som annars har ju varit en paradgren i svensk handboll. Eller?
Ja. Jag vet inte. Hagvall var ju bra här i somras på man såg någon match på EU. Men visst.
Men han petar ju inte väck en Sandström som inte ens är bra.
Nej, inte än.
Inte än, nej.
Nej, Thulin är ju en klass för sig där om man tittar på unga målvakter.
Ja, och det är klart att vi det har vi sagt att förr om åren heller inte haft två, tre Thulinar i ligan samtidigt. Va? Men det känns som det är Thulin bara. Sen jag menar, de är ju inte jätteunga, de i landslaget, Pallika och Appelgren.
Ja, det har varit ett litet.
Aggefors är inte unga, det har väl varit ett litet glapp. Och jag behöver höra, Malmö har Beutler och en ung norsk talang. Lyge har Oskar Jensen och han Tjava. Oskar Jensen är väl, ja, vad är han?
Ingen talang längre i alla fall.
Nej, Kristianstad då med Örn Simic i fjol och Leo Larsson och Kapelin är inte heller någon ung talang. Och Sävehof nämnde vi. Ystad och Anders Persson.
Det är väl Alingsås som är frisk där, som är lite mellan Thulin och de som är ute i proffslivet nu, känns.
Mm. Men det är inte så heller att man ser att han går till Bundesliga de närmaste åren.
Nej.
Kraft i Helsingborg har vi ju nämnt, en bra sats, en bra värvning för Helsingborg. Tror jag fortfarande att det blir, va? Men känns inte, det var ju för några år sedan han skulle ta Thulin-klivet.
Ja.
Även om han inte är lastgammal. Nej, men det, eller hur, va?
Jag är med dig. Visst är det så. Vi har haft många bra målvakter i handbollsligan de senaste åren, men det har inte varit svenska. Det har varit Simic, det har varit Chris Espen där, och det har varit
Bergerud. Ja, och sen är det Beutler och Anders Persson och det här gänget. Det är inte framtiden.
Nej. Ja. Nej, det får vi ta reda på varför. Men det får vi göra nästa vecka. Nu har vi redan gått över tiden.
Aj. Det har vi. Då tar vi också upp den här intressanta nya regeln i skånsk ungdomshandboll.
Den är fantastisk. Men det tar vi nästa vecka.
Ska vi avsluta med Ingmar Linnells smeknamn? Som jag inte hade en aning om. Jag jobbade ändå rätt mycket och rätt nära honom, eller man ska säga, under några år. Han var förbundskapten.
Linnet.
Lamellen.
Lamellen.
Ja. Bra.
Bra.
Då håller vi helg, för det är ju fredag.
Precis. Trevlig helg. Jag ska springa Lidingöloppet på lördag. Håll en tumme.
Oj, det ska jag verkligen göra. Det är värre än ett maraton, säger de, som har gjort det.
Ja.
Jag som har sprungit båda kanske då.
Jag har aldrig sprungit ett maraton, men jag sprang i fjol och det var tungt.
Men du har en löparkropp.
Ja, det har jag. Men man måste ha bra kondis också. Och det är väl sådär.
Nej då, men hinner du bygga upp. Rutte fixar biffen. Jag vill ha mycket rapporter och jag vill ha Rutte i tredje person från dig.
Rutte kommer att ge hjärnet och förhoppningsvis gå under 2,50.
Okej, okay. Vad sprang du på i fjol?
2,38.
2,40.
2,38.
Ja, okej. Så har du inte tränat så mycket mer.
Nej.
Nej.
Mm. Nej, jag kommer uppdatera dig på det här äventyret.
Underbart. Tack för att ni lyssnade.
Tack för det. Ha det bra.
Hej.